Hej. Hej alla glada. Det är onsdag, imorgon är det en röd dag. Så att allting är fel och veckan är konstig.
Det är den rödaste av dagar.
Ja, verkligen. Men minns jag fel, eller var inte första maj var det inte en röd dag för ett tag sedan?
Den har väl alltid varit, men nationaldagen har inte varit det.
Exakt.
Men vad är det som har flyttats då?
Nationaldagen. Eller, det har inte flyttats. Nationaldagen.
Har vi bara fått den röda extra?
Nej, det var väl någon annan sån där konstig icke-högtid. Som alltid var på en fredag typ. Och så bytte man mot nationaldagen. Och då blev det ramaskri, för ibland hamnade den på en helg.
Hej då.
Men jag vet att de flesta arbetsgivare brukar bjuda på en extra dag då, om den hamnar på en
lördag. Va? Jag har aldrig hört om eller varit med om, tror jag.
Eller vissa arbetsgivare, som jag förstår.
Ja, det får stå för dig.
Mm. Arbetsköpare, menar du?
Ja, förlåt.
Tar de första maj. Bra. Ja. Ja, vad gör vi idag egentligen?
Bra fråga.
Jag flackar med blicken mot fönstret, för jag vet att utanför fönstret, inte så att jag ser tyvärr, men utanför fönstret så har jag en gubbe med grävmaskin som håller på och gräver i vår trädgård. Och det är peak umarell.
Finns det ett syfte eller är det bara en konstinstallation? Alltså gräva bara random i trädgården?
Han bara dök upp ändå och började gräva.
Och du är inte den som är den.
Vi ska göra symbiotisk tillvaro mellan Bartek och en random grävgubbe som bara får lunch och gräver lite varje dag.
En kärlekshistoria anlägga så gammal som tiden själv.
Vi har massa parkslider på tomten, så nu ska vi väldigt, väldigt försiktigt gräva runt där den finns och anlägga gräsmatta, och så ska vi släppa loss klippa roboten. Som ska bekämpa parkslidet. Får absolut inte gräva i rötterna, för då kommer vi ha parkslide typ i en radie av 500 meter. Mm. Så är det om man har parkslide. Hoppas ni inte har det, ni som lyssnar.
Jag har inte det, men det finns en kyrka som ligger i närheten här, som ligger ute på vischan, och de har en parkslide berså.
Ja, grejen är den, så länge man inte rör den så är den den håller sig precis där man har satt den. Men så fort man liksom börjar försöka trimma den, eller gud förbjuder typ rycka eller gräva i den, då sticker den ut tentakler. Alltså jag ska inte 20-25 meter längre bort, så poppar det upp en där, och så börjar den liksom anlägga en ny rot där. Den kommer från Japan, och det är den första grejen som är på plats efter ett vulkanutbrott. Så den är så här extremt härdig.
Växternas kackelacka.
Ja, men verkligen, verkligen.
Undrar om det skulle vara poppis om man börjar hos grannarna, om man börjar plantera lite park.
Nej, men det är ett problem, för det räcker med en liten rotklump och så startar den på nytt, och den hänger ofta med, innan man visste det här så hängde den med i fyllnadsmassor, så man kollar längs typ E6an så är det fullt med parkslider nästan hela vägen, för att de har fyllt upp med parkslides rötter.
Är det den låten handlar om av Blur, Parkslide?
Japp.
Ja, bra. Lyssna mail.
Ja. Vi har fått två stycken, och det första skulle vi egentligen läst förra veckan, men vi glömde helt bort det för vi var så på gång med allting. Så jag läser det nu från Daniel P. Han skriver så här, jag läser innantill. Dagens avsnitt om att laptopsen är för att jobba hemifrån. Patricks inspel med sena releaser på kontoret efter krogen känns ändå sansat utifrån idag, när vi istället gör releasen på krogen. Den egna anekdoten är att vi i mitt team har under pågående krogmiddag med kunden vi konsulterar hos dragit upp datorerna och gjort release. Sen fortsätter middagen. Detta var dock tiden innan vi kom fram till att releaser under kontorstid fungerar för oss. Min faktiska poäng med detta mejl är att förmedla att verkliga inspirationen av dagens avsnitt, nämligen att 100% närvaro på kontoret krävs av arbetsgivaren. Att om 100% närvaro på kontoret krävs av arbetsgivaren, då borde de anställda kräva stationära. Lundell-arrangemanget kan ändå lösas av VMs. Öppet landskap med tunna klienter körs på de flesta universitet bara för studenter och anställda. Även många kommuner har kört liknande. Som Linköpingsbo går det ju mycket utmärkt för Saab att kräva närvaro och nästintill fastlåsta datorer. Det händer ibland att en USB-sladd åkt ur och då ringer man en annan del av IT som för att de ska komma och verifiera att den är trygg att koppla in. Med excellenta hälsningar, Daniel P. Tack för det, Daniel. Tankar på Daniels mail.
Ja, det är en intressant tanke faktiskt, att om arbetsgivaren kräver 100% närvaro på kontoret, så kanske man som, det är trots allt första maj imorgon, arbetssäljare, kanske man borde göra allt sitt arbete från kontoret och alltså inte ta något ansvar utanför kontoret heller.
Men det är väl en helt, det är väl en helt fair en helt fair inställning att hålla, tycker jag.
Jo, men det finns tradition av tjänstemannayrket och att man har inte betalt för tid utanför uppgiften som du förväntas lösa.
Ja, det finns ju också den här att IT har 6 veckors semester för att det alltid är lite övertid här och där. En sån gammal goding i man kontrakt från förr och kanske fortfarande. Men, det... ja.
Det är egentligen rätt sjukt vad man ställer upp på. Alltså man har jobbmobil så de kan nå en, man ska ha mail. Fan, man kanske borde vara lite obstinat där.
Det är verkligen det du behöver vara, Patrik. Mer obstinat.
Jag är inte borde, obstinat.
Du borde odla hos dig själv, tycker jag. Nej, det är du inte. Bara på låtsas.
Inte obstinat.
Släpp det nu. Nu är du obstinat igen.
Nej, nu är jag orättvis. Obstinat.
Jag minns, jag har någonting jag tänker på ganska ofta, och det var när jag jobbade på, vart var det nu, en västsvensk mindre finansiell institution, kanske, där vi hade en testare som var väldigt mån om att saker skulle funka liksom smärtfritt och automatiserat, och vi började introducera Octopus Deploy i teamet, och han sa, jag är nöjd först när jag kan göra en prodrelease från toaletten. Då är jag nöjd. På mobilen, logga in, tryck på en knapp. Liksom. Tänker på ganska ofta.
Doom deploy istället för doom scroll.
Just det. Jag också tänker relaterat till detta också på när smartphones kom till Sverige och jag liksom spenderade typ en vecka på att utvärdera och fundera på och sen köpa en SSH-klient till iPhone för att kunna SSH in till min Linux-burk och kunna köra screen resume på mitt IRC, min IRC där. Att det var så jävla coolt i teorin. Och sen i praktiken så var det liksom bara, jaha, vad ska jag göra nu med min SSH-access till min dator som inte har någonting på sig förutom en chattklient? Men det var coolt ett tag.
Men det är inte samma känsla när smartphones kom överhuvudtaget. Så man tänkte på alla, när man hade internet i fickan för första gången. Man tänkte på alla möjligheter det skulle öppna upp. Och sen blir det ändå att man sitter och spelar Candy Crush och doomscrollar Reddit.
Vad händer med alla polyfoniska ringsignaler liksom? The promise we have.
Mm. Alltså så här, jag skulle jättegärna vilja prova och jobba 100% på ett kontor igen. Med teamrum, med en dörr som går att stänga och stationära datorer. Bara för att bara för att känna på. Jag vågar inte säga, jag vill inte dra det var bättre för kortet, men jag skulle gärna vilja testa om det var så bra som man mindes det, eller om det bara är nostalgi.
Va? Det kortet har du väl aldrig dragit förut?
Ett väldigt kantstött kort i leken. Till och med något barn som ätit på kanterna på kortet. Så, verkligen. Ja. Jag tänkte det ganska mycket. Nu, det jag jobbar nu, vi är ju liksom ett remote first företag till stor del. Spelat inom IT. Och hela mitt team är remote. Och det funkar ju bra. Men det är också, det är någonting med att liksom, när man använder oss, i vårt fall då Slack, som primärt liksom sätt att kommunicera med varandra. Samtidigt som Slack är fyllt med liksom tusentals kanaler och ping och folk och frågor, så är det väldigt svårt att säga, ja, men nu ska vi bara fokusera på att jobba idag. Stänga Slack går ju inte liksom. Det går ju, men då kan ingen få tag på en. Det är som att inte vara tillgänglig på kontoret egentligen, om man skulle jobba på kontoret. Men jag tycker det är en skillnad där. Folk kan vara borta ibland av goda anledningar, men man vet inte att de är borta. Och så får man inget svar på 2 timmar. Och det ska ju vara okej, sett till liksom upplägget. Men man kan sakna det här liksom, att gå upp till någon och kunna störa dem vid datorn och tvinga dem att prata med en direkt. Liksom.
Och gud, så, är det en sån människa som ställde dig bakom någon och säger, jo men så att
Jag säger, såg du mejlen jag skickade?
Just Slack har en ganska bra feature, och det är att man kan ha VIP-listor.
Ja.
Så du kan muta alla utom VIP-listan. Och där har typ lagt vår engineering manager, ja, engineering manager bara. Mutar där, skriver att jag ska foka, och sen så mutar jag.
Ja, men det är ett bra sätt att göra det på, tycker jag. Men jag förstår det, Bartek. Jag kan förstå, när jag letade efter uppdrag nu runt jul och nyår, så var det ändå liksom några som var på tapeten som var antingen 50-50 eller primärt på kontor. Och jag kände ju en logistisk ångest över hur vardagen skulle funka och så vidare, och pendlingstid och sådär. Men också en liksom, shit, de sitter liksom i rum och pratar med varandra och kollar på en gemensam skärm eller kollar på en whiteboard. Wow, det är så kan man jobba. Det var rätt kul när jag gjorde det förut liksom. Så att jag kan då se lockelsen där, att slippa ha liksom någon digital whiteboard som medan 3 personer kollar Slack samtidigt som man pratar om någonting liksom. Så det blir i remote-möten nästan alltid.
Eller som i fysiska möten, där en person skriver whiteboarden och 3 personer kollar i Slack på mobilen istället.
Eller så är det bara så här tysta till ett möte, så går de här ifrån, därifrån. Det händer ju också.
Ja, men nu när vi kommer in på det här ämnet här, det är en sak som jag, det är helt, egentligen är helt sjukt. Så här, man bara förväntas ta sig på sin egen tid till en plats där man ska göra ett arbete där det oftast egentligen inte behövs. Alltså i vårat yrkes. Och du har inte betalt för det. Och det tycker jag är weird. Nu tycker jag det är weird när man har vant sig av vid, för det är en sån grej som man bara gjorde, som man aldrig reflekterar över. Man ska till kontoret, man ska dit för att jobba. Men om corona har visat någonting, så är väl det att man faktiskt inte behöver vara på ett kontor för att vara produktiv. Och i mitt fall, jag pendlar nästan 2 timmar om dagen när jag ska in till kontoret. Jag får inte betalt för den. Faktum är att jag måste betala busskort i Stockholm 1000 spänn per månad för att ens kunna ta mig dit.
Ja,
ta tid från familjen. Allting blir jobbigare.
Jag tycker att man får antingen så säger man du får betalt för tiden på kontoret. Eller du får betalt för din arbetstid. Och då borde även eventuell restid betalas. Eller säger man, vi betalar dig för din output.
Mm.
Och då jobbar man så mycket som man vill.
Kontakta en rörmokare och så kollar du på fakturan. Så här, deras inställelseavgift eller så här, transportavgift. 300 spänn. Man kanske borde göra lite så. Lägga på det på fakturan. Inställelseavgift. 800 spänn.
Jag sökte ju lite uppdrag här här om månaden. Och då var det, det verkar som att liksom helt remote är off the table, helt och hållet. Alla kör typ minst 2 dagar på kontoret. Och min inövade replik var att absolut, jag kan komma till kontoret, men då kommer jag strax efter 9 och måste åka strax efter 3.
Mm.
Och det mottogs ändå liksom ganska... Jag var bara på 2 intervjuer och ena personen sa, ja, men då kanske vi ska köra ett 70% uppdrag, sa den ena. Och den andra sa, ja, men det kanske inte är så viktigt att du kommer in ändå. Det är kanske bättre att du jobbar de 2 timmarna.
Mm.
Jag sa också det till några och fick ungefär liknande liksom respons. Att, för jag, det var ganska bra samtal med de 2 cheferna jag pratade om. Det är liksom att mitt liv ser ut så här. Jobbar jag hos er så kommer det funka så här för mig om jag ska kunna ta jobbet liksom.
Mm.
Och då var det ganska mycket, ja, det, men det är okej, okay. Alltså, vi vet ju att utvecklare vill köra på distans många och att det är mycket livspussel etc, etc, så här, men intentionen ska ändå vara, eller vi vill liksom ändå gå emot och sådär.
Mm.
Så det är väl en övergångsfas, men den går ju absolut fortfarande mot mer tid på kontoret, för de flesta jobb verkar det som.
Mm. Jag har upplägget nu. Nu har min kund velat att jag kommer in till kontoret 2 dagar i veckan. Och jag har förhandlat ner det till 1 dag och att jag kommer in 9:30 och åker 9:30. Och sen
en halv dag i veckan.
En halv dag i veckan. Men ska vi vara ärliga? Alltså, det är så jävla mycket tid när man är på ett kontor som går till ingenting.
Mm.
När jag jobbar hemifrån, jag jobbar jag fokuserat från... Från mellan 8-9 till 5-6. Då är det väldigt fokuserat. Ganska minimal lunch. Inte så mycket distraktioner. Och sen åker man in till kontoret så är det, ah, vi ska fika. Ah, vi ska ut och ta en lunch på stan. Det är ju fredag. Ah, vi ska göra det här. Ah, vi ska göra det här. Har du sett det här? Så jag vet inte. Kanske 50% av tiden som man faktiskt är på ett kontor gör man någonting som är bra för företaget.
Men jag är nyfiken på... Förlåt, Patrik, kör.
Nej, kör.
Mm, okej då. Jag är nyfiken på vad ni har hört för argument. För att det finns ju olika argument som jag tycker är olika bra. Men det är fortfarande väldigt svårt, tycker jag, att förklara det på ett logiskt sätt. Som inte är, ja, men vi vill att alla ska... Eller det är viktigt för teamkänslan. Och så här, men sen är det ingen där ändå. Eller liksom, jag tycker inte det finns några jättebra argument. Om det inte är, ja, men vi måste det, PGA, chef, vår vd har bestämt det. Okej. Okay. Det får man väl liksom bara ge upp. Men när det är, ja, men det är viktigt för teamet eller det är viktigt för samarbetesmöjligheterna, så alltså, det verkar inte vara det riktigt. Det verkar inte ha sån stor effekt.
Nej, det enda jag har hört är just det här, vi har bestämt oss för att, punkt.
Jag tror bara det att företag investerar eller har investerat eller i företag har investerat i dyra kontor som de inte vill ska stå tomma. Och sen tror jag att det finns en del människor, antagligen högre upp i kedjan, som bara inte tror att folk... De tror inte att folk jobbar om de inte kan se dem eller om de inte är på plats. Jag tror det är så enkelt faktiskt. Jag tror inte att det finns så mycket mer argument för det.
Det sjuka är att jag är mycket mer nervös över hur mycket jag producerar när jag är hemma jämfört med när jag är på kontor. För när man är på kontoret, ja, men jag är på kontoret. Det är liksom... Jag är här, jag jobbar. Medan hemma så känner jag mycket större press att liksom leverera värde.
Kolla med.
Men som du säger, Patrik, alltså jag sitter ju själv på ett kontorshotell här med 5 rum. Alla jag tror jag är belagda, men de flesta liksom är här någon dag eller upp till 3-4 i veckan, varierande tid. Men jag tror att i termer av så här dödtid, snacktid, fikatid, jag tror att det kanske tar en månad för mig att komma upp i tiden jag lägger på en dag på ett kontor, på bara stå och snacka med folk liksom, och ta en kaffe som tar en timme eller ta lunch som tar 90 minuter. Jag tar min lunch på en kvart, halvtimme liksom. Mm. Sen säger jag hej i korridoren, men jag är nöjd med det liksom. Bara för att sitta själv och göra min grej. Jag bor ju jättenära mitt kontor, så det är ju nästan liksom ja, det är lite samma effekt, att det är liksom ingen distans i vardagen alls för mig. Och det tycker jag är det stora.
Det kan vara ett tredje argument. Det kan människor som är väldigt extroverta och sociala. Alltså som verkligen så här behöver mänsklig kontakt, annars så blir de deprimerade. Det kan vara ett argument med. Mm.
Men det är ju kanske inte din uppgift om deras kollegor att göra det.
Nej, men om man är i en position där du kan bestämma över andra människor och du tycker att det är så viktigt, så kanske du bestämmer. Själv, jag är inte introvert, jag är inte extrovert heller, men...
Du är bara värt.
Jag är bara värt. men jag... Jobb är jobb för mig. Jag tycker så här bara, okej, men de betalar mig för att göra den här grejen. Okej, men jag gör den grejen och... Så här, mänsklig interaktion, det tar jag på min fritid.
Det kostar extra liksom.
Nej, jag känner inte att jag behöver få ut av ett jobb. Jag känner inte att jag... Så här, ja, men jag pratar med människor som gått med, som är frilansare, men så går de med i så här företag som Kvadrat till exempel, för att de vill ha... Ja, men det är så nice med sommarfester. Dude, ge mig 10%, jag fixar en sommarfest åt dig. Ja. Nej, men jag har lite svårt att... Men det är väl hur jag är som person. Att jag inte känner att jag behöver få ut av ett arbete, men...
Jag håller med om detta, men alla vi tre är också datornördar på internet. Och vi chattar, och du är aktiv på Blue Sky, du har open source-projekt. Vi alla tre uppenbarligen är med i en podd. Vi har liksom någon slags jobbrelaterad social input och output i vardagen i övrigt. Jag tänker, de som inte har det, de kanske vill ta en öl och pizza med kollegan liksom någon gång i morgon och snacka lite jobbstories. Jag vet inte om det liksom är där, att det är lite olika sätt att ha en relation till yrket. Men ja, det var bara en spontan tanke, men...
Jag tror det makes sense. Men samtidigt känner jag också så här, om man kollar ratio på människor som man arbetar med versus människor som man vill umgås med på fritid. Så det Venn-diagrammet har inte speciellt stort överlapp. Alltså...
Mer av ett ovän-diagram. Nej, nu räcker det för mig. Jag är klar. Sorry.
Nej, men alltså inte så att man tycker illa om människor som man jobbar med, men det är bara... Nej. Ja.
Nu bordlägger vi frågan och går vidare till nästa lyssnarmail, om det är okej med er.
Ja.
Jag körde en knäklapp. Nästa lyssnarmail kommer från Martin Björkström, som har varit med i Kompilator och som jag och Patrik har träffat flera gånger. Det är adresserat till anders-och-gubbar@modemodemet.se. Titeln är Durable Execution och det går så här. Jag läser innantill. Hej gubbar och Anders. Är på jobbresa och som sig bör så lyssnar jag på alla avsnitt av Modemodemet jag missat. Vill bara poängtera att saker som Temporal och Azure Durable Functions är det bästa sedan skivat bröd. Hade Patrik inte varit bakfull dag 2 av Svetug Stockholm och ifall Bartek ens behagat sig att delta i Svetug, så hade de inte haft så gubbiga åsikter kring detta ämne. Jag hade tidigare samma åsikt som Bartek och Patrik, men efter att ha använt Azure Durable Functions mycket i mitt nuvarande jobb så blev jag såld. Där använde vi det för workflows, som att provisionera infrastruktur och så vidare. Väldigt smidigt när du har workflows som inte är tidskritiska, utan viktigast är att allt blir genomfört. Jag blev så såld kring konceptet så jag hade en dragning kring Azure Durable Functions på Svetug Stockholm och en länk som vi lägger i show notesen. Med vänliga hälsningar, Martin Björkström. Tack, Martin.
Mm. Jag har jobbat med Martin i ett open source-projekt i typ...
Ja, men det har ni ju, just det.
10 år. Så jag kan väl säga att jag känner Martin. Men alltså, jag tyckte ju om Azure Durable Function och Temporal. Men så såg jag att han skulle ha en dragning om den. Så då visste jag ju att det var skit.
Är han sån här hype-driven development-kille då, eller?
Jag skojar bara, såklart.
Ja.
Om ni någonsin observerat Martin och Patrik i samma rum, så beter de sig ungefär som ett gammalt par. Så...
Jag kan säga att jag tycker det var jättekul att få det här mejlet. Förutom att jag är lite ledsen att jag inte också får en gubbe. Jag pratade med min framgötta senast igår att alla killar som är 40 plus kallar sig gubbar av någon anledning. Så är jag. Sen så uppenbarligen korrekt. Men
du har ju knappt passerat målbrottet.
Nej, det är begränsat.
Lugna ner dig nu, va?
Det kommer ju ibland så här. Jag tycker att det här är kul att höra. Det jag inte tycker är kul att höra är att jag måste undersöka Azure Durable Functions också. Och jag orkar inte riktigt göra det. Kunde inte bara ha funnits bara en lösning som är den bästa?
Problemet med Azure Durable Functions är att du stenhårt binder dig till just Azure.
Ja, men det är, och jag har ju ganska dåliga erfarenheter av Azure Functions sen tidigare. Ur typ deploy och ops perspektiv. Så att jag är inte jättesugen på att rida på Azure-tåget bara för att. Men
jag har faktiskt byggt någonting med Azure Durable Functions. För jättelänge sedan. Och det får jag berätta när jag går och kollar vem det är som plingar på.
Ja.
Vem tror du det är som
jag tror att det är grävargubben.
Försvinner bara, tycker
jag. Ja, man hör ingenting tyvärr i bakgrunden, det är synd.
Mm.
Var du verkligen bakfull på Svetog?
Jag tror jag har rätt att inte...
Absolut. Att inte... Det är 10th amendment eller någonting.
Exakt. Jag har rätt att inte...
Svetog, jag tror aldrig jag varit på Svetog. Jag känner ju till Svetog sedan väldigt länge, och jag har hört om det så länge jag har jobbat med .NET, tror jag. Men det är också min enda bild av det, att det är .NET.
Men det är en rätt... Jag tycker det är en bra konferens. Den är billig. Den... 2 dagar brukar vara... De har ganska bra... Vad heter det?
Talare.
Sållning av tak, så det brukar vara rätt bra blandning av presentationer.
Ja, jag ser många jag gillar på speakers här. Typ Mark Rendell är alltid rolig att lyssna på. Ja, Mårten Ronge, många. Du var på senaste att prata, va?
Nej.
Eller?
Två år sedan, tror jag.
Två år sedan.
Mårten Ronge gör coola grejer med shaders.
Coola grejer med shaders. Det är verkligen det, är det man skulle vilja göra i livet, känner jag.
Jag såg en föreläsning med honom. Det är så jävla sjukt vad man kan åstadkomma med shaders, alltså.
Lite matte bara.
Ja, men han fick det att framstå som... Nej, vem som helst kan göra det. Kan inte göra det.
Nej, absolut inte. Han var väl med i Kompilator och pratade om det här med Bartek någon gång för ett tag sedan, tror jag. Och Shader Toy och hans liksom utforskare av detta. Man uppskattar ju folk som bara labbar något, för det är kul. Det är så få som gör det när de är liksom 40.
Framförallt tycker jag människor som labbar med grejer och inte har som mål att profitera på det på något sätt. Utan bara,
precis.
Ja, det här är coolt, det här vill jag göra.
Ja, man skulle bli ekonomiskt oberoende och bara åka runt och skriva SIG eller någonting. Liksom.
Ja, undrar om Mårten är ekonomiskt oberoende? Nej.
Ja, vet inte.
Jag får bjuda in honom och fråga.
Och fråga det. Ja, vi kan fråga honom det. Det är ett jättetrevligt samtal. Jag tycker alltid att jag alltid stört mig lite på att så vitt jag vet så är ju inte, vad heter han nu, Curl Daniel, vad heter han?
Stenberg.
Eftersom han fortfarande inte tar konsultjobb och sådär för Curl, så antar jag att han inte är ekonomiskt oberoende. Jag tycker att han borde vara det, liksom. Jag önskar att han kunde få vara det.
Jag tror han jobbar på någon sån här Wolf SSL eller något sånt där.
Jo, han är ju typ deras liksom Curl-konsult, så typ. Och ta uppdrag. Säkert välbetalt och så. Men Jag tycker, tänk om han skulle göra en license switch på curl idag. Det hade varit det var kul. Det hade inte hänt så mycket antar jag längden eftersom det bara blivit massa forks hit och dit. Men det hade varit kul att se vad som hände liksom.
Ja. Men jag tror
en
samtidigt
cent per request.
Jag tror samtidigt att han lever drömmen på något sätt. Han får jobba med det som han sitt eget open source projekt.
På sitt röriga hemkontor på vinden.
Mm.
Det är mysigt.
Ser mysigt ut.
Ja, verkligen. Ja, men det, jag tycker det där känns som någon slags alltså att bygga curl är inte realistiskt, men att ha den typen av liv känns som lite ett nåbart life goal ändå.
Mm.
Vad har jag missat?
Att hamna där Daniel Stenberg är, alltså curlutvecklaren. Det känns som ett realistiskt life goal. Inte att just göra det han gör, men liksom så här, jobba som på distans, bygg en grej man är bra på och ha sitt hemmakontor på vinden och ha sin poolhemspris. Kanske inte just poolhemspriset, kanske inte jag kommer få dem. Men utöver det liksom. Att,
ja. Jag gillar inte att du sätter dina ambitioner så lågt, Anders.
Okay. Polarpriset.
Klart att du ska ha ett poolhemspris.
Har ni sett, det finns ju någon sajt som recenserar, eller någon blogg som liksom intervjuar utvecklare om deras skrivbord, och så har de gjort det med Daniel Stenberg. Så han fotat sin setup, och så zoomar man in lite och så typ ligger poolhemspriset typ bakom en trave kaffekoppar. Och
det är precis vad det ska vara. Det är så rätt. Jag älskar att höra det. Jag älskar att se den där bilden. Jag sätter den upp några gånger. Det är liksom bara... Ja, men det här... Det behöver inte vara mer än så här. Det här är perfekt tillvaro, liksom.
Men framförallt, det som måste vara nice måste vara... Han måste vara världens främsta expert på det som han jobbar med. Det finns ingen antagligen som kan mer om den här, om det här ämnet än honom. Det måste vara helt nice att bara jobba med det som man är bäst på.
Det jag skulle göra om jag var han är att liksom leta efter folk som har konstiga åsikter om curl på internet. Skriva en kommentar lite halvt anonymt. Och så här, du har fel. Och bara, nu vet du. Och då kan man säga, don't you know who I am? Och så bara, om igen. Och bara, så det är därför jag inte kommer lyckas med honom. För att jag liksom, det är det här jag drömmer om egentligen. Inte att programmera någonting, utan bara få ha rätt på internet.
Ja. Ska jag dra min durable functions? Oh, sorry.
Först måste du svara på vem det var som ringde på.
Det var grävgubben och det visade sig att vi skulle behöva typ 10 last till för att få det som vi ville, så vi fick nödimprovisera en lösning.
Är det ensilage?
Nej, fyllnadsjord. Ja. Men kom fram till att det kanske inte är värt det för att få ett växthus perfekt nivellerat. Det är okej om det lutar lite.
Ord att leva efter.
Mm. Jo, Azure Durable Functions har jag jobbat med faktiskt.
Kul för dig.
Ja. Good story.
Jag försöker komma på vad det var jag gjorde. Men jag var på Found som inte finns längre, som var typ H&M's outlet. Mm.
De finns inte längre. Outlet. Använda Azure Durable Functions.
Funktionerna finns fortfarande.
Men det måste vara det mest dotnettiga jag någonsin gjort, för att jag genererar en 130 meg stor XML-fil varje dag. Som sen konsumerades av Google Shopping.
Nej.
Ja, nej, faktiskt inga soap-servicer. Men när man söker på typ t-shirt med roligt tryck i Google, så får man upp de här bubblorna med Google Shopping-grejer. Och de populeras från en 130 meg stor XML-fil. Så det var den jag meckade. Och innan jag började så tog det 27 timmar att generera den varje dygn. Vilket inte var bra. så jag skrev om den i
Rust?
Det var lite...
Nej.
Vad sa du? Nej, jag skrev om den i Azure Durable Functions. Och det roliga var att först gjorde jag det by the book, som Microsoft tycker att man skulle liksom man skulle ha en function som körde för varje rad i databasen. Men typ den men vi körde Cosmos DB och Cosmos DB tar typ betalt per läsning, eller de har, vad fan är det heter, någonting, någon DUs data, ja jag vet
DTU.
Inte DTU
data transmission units kanske,
ja.
Ja, jag tror det heter DTU, tror jag.
Ja, visst, och gjorde man jättemycket små läsningar så blev det mycket dyrare än att göra en bulkläsning. Så jag fick hacka ihop en ful lösning där jag läste ut 50 000 rader i stöten och portionera ut det på en massa durable functions. Och det blev superkomplicerat när man körde med durable functions. Jag hade liksom mycket hellre bara haft en liten VM som körde en snurra. Det hade nog blivit mycket bättre. Men nu skulle det köras durable functions, hade arkitekten bestämt. Och då blev det så. Men det var mycket buggar i själva durable functions. Det här var 2020, så de har säkert fixat det. Men det var mycket så här konstiga buggar. Att typ plötsligt slutar den exekvera och slutar logga saker.
Det är en bugg.
Det är en bugg.
Man säga.
Så man fick liksom dra in Microsoft som fick gå in och titta. Och så frågade de, varför har du inte gjort som vi har gjort i våra guider? Där det är en rad per Azure function. Ja, det är min Azure Durable Function-historia.
Men det här, nu okej, okay, det var länge sedan. Och säkert, de problemen du hade säkert löst och sådär. Så att, jag ska inte säga, ta för mycket intäkter.
Så här, problemet kunde varit jag också. Det är...
Säkert, eller inte säkert, men ja, kanske det menar jag. Men det jag tycker är så illustrativt här är att det första du nämner om detta är att den perfekta modellen man skulle använda funkar inte. PGA-verkligheten ser ut så här. Mm. Det är exakt det jag tror kommer hända i typ temporal-fallet om vi ska använda det på mute-sättet. Att det kommer liksom vara, ja men det här är perfekt clean, det är gjort massa demos, massa exempelflöden, allt funkar så jävla bra. Och sen dag ett av real use cases, nej men det kan inte göra så här för att ja, någon Stripe kräver ditten eller någonting liksom.
Mm. Mm.
Ja, men om vi gör en liten ful hack här då och ser man tillbaka liksom i, vi har temporal och sen dash V2 final versionen som vi kör istället liksom. Och det är exakt det där, att introducera en ny abstraktion som ska vara clean är väldigt sällan en lyckas vara det.
Fast forward 2,5 år längre fram och ni har typ implementerat snurror som skickar XML-filer över FTP ovanpå temporal.
Det är drömmen av drömmen. Samtidigt så det finns någonting där. Liksom det är någonting med tekniken som är så intressant. För även om den så bara skulle vara liksom tech-demo eller slideware, var det Kristoffer som använde det ordet nyligen i kodsnack, alltså bara slide-driven development, bara bra på exempel-cases liksom, men inte i verkligheten. Men till och med då så är det liksom ett fascinerande sätt att resonera kring allt som kan gå fel när man skriver kod, som inte är den här liksom rena deterministiska rena funktionen. Så att jag kan köpa tanken, men det är ju fortfarande det. Jag har aldrig tänkt, om vi skriver en elegant abstraktion så kan vi skippa det här äckliga. Det har aldrig funkat. Inte den enda gången i hela min karriär så det funkar. Det kan funka ibland till en viss gräns, men sen kommer alltid tillbaka till, fast ja, just det, vi måste nog ta in en till bool här för att se om det är SSL eller inte, PGA, någonting. Liksom.
Mm.
Så att jag är väl försiktigt försiktigt skeptisk. Typ.
Ska vi ta bloggposten också?
Just det.
Bli riktiga influencers och skrikläsa en bloggpost.
Du har för lite mustasch för det.
Ja, vi har, ja, precis. Vi får skippa skrikandet tills vi har mer pondus mustascher, alla tre. Men det här är en bloggpost från abitmighty.com som är vän till podden Dr. Desch, som även var med i, jag minns inte när han var med, men det var ett halvår sedan kanske. Och han har skrivit en jättebra bloggpost som heter The Ultimate Meeting Culture. Och istället för att läsa det hela innan till så vill jag fråga er, vad tycker ni är ett bra möte?
Inget möte.
Det var exakt de orden jag hade gjort också.
Mm.
Och sen tänkte jag, det här kunde Patrik säga, så jag säger ingenting. Men det är verkligen.
Några saker. Så här, ibland måste man ha möten. Ingen reaktion från er. Okej, okay. Bra, vi är överens.
Måste man det?
Jag väntar på att höra liksom, varför du menar att man måste ha möten.
För att man behöver överföra information och folk vet inte hur man läser saker. Och om någonting står i en wiki så vet jag inte om det är sant eller inte.
Mm. Ja, men det... men
om jag hör det från en person så vet jag i alla fall att en annan levande person har den åsikten / informationen.
Kan man inte ta det via e-post då? Eller Slack? Eller...
E-post också. Det går direkt till gubb Defcon 3. Liksom.
Nej, men det är väl ett rimligt. Det är väl inte
ett PM.
Orimligt. Att säga e-post.
Jag
Nej, men tycker... varför måste det vara... Förlåt, jag avbröt.
Fortsätt du, Patrik. Jag avbröt dig.
Varför måste det vara ett fysiskt möte? Liksom? Varför måste man... För det är ofta det som är... Och det som jag tyckte var bra med den här bloggposten var... Som han skrev. Nu har inte vi gått igenom vad han faktiskt skrev, men... Dels är att det ska finnas en agenda och att man ska skriva upp... Man ska allokera slottar för de olika ämnena och sen ska ha en sammanfattning av mötet.
Mm.
Jättebra. Men liksom varför är det så viktigt liksom att rent fysiskt sitta och prata med varandra? Det är alltid, eller inte alltid, men det är oftast väldigt ineffektiv form av kommunikation. Och alltså, det gäller ju fler människor man är i det mötet.
Jag tycker att det du säger, Bartek, alltså det ligger någonting i det, att om alla sitter i ett möte och även om 6 personer är tysta i 30 minuter, och typ, ibland säger typ och nickar lite. Så om någonting bestäms på det mötet så har liksom alla varandra bevisat halvart här och sett varandra var här. Liksom. Så man kan inte komma och säga, men det här stämmer inte. Jag sa inte det. Ja, men du var där, du sa ingenting. Nu kan jag vara tyst. Liksom. Så det finns en slags forcering av ett socialt kontrakt i ett möte. Liksom. Men jag tycker inte det borde behövas. Jag tycker att det kan vara lite tecken på någon slags defekt kultur om man inte kan kommunicera i dokument eller textform av varandra och få någonting gjort, utan det måste liksom vi måste sitta och läsa innan till från en wiki-sida under mötet och säga, ja, men jag har skrivit det här innan, det här är informationen, håller ni med? Ja. Okej, okay. Ja, men good talk. Så det har gått en timme för 5 personer liksom.
Men med
oftast
det sagt
så här, i möten så tycker jag.
Absolut. Men om man nu måste ha ett fysiskt möte så tyckte jag det som Dr. Dash skrev var rimligt. Just det där med agenda saknar man ju i varje möte. Alla möten som man någonsin har varit på har spårat ut efter ett tag. Och sen också aspekten av att man förlitar sig på att informationen är i folks huvuden.
Det som jag tyckte var bra med den här bloggposten är... Tänker tillbaka till typ gymnasiet och högstadiet när man skulle skriva uppsatser. Och då skulle man bara skriva de här jävla uppsatserna och hålla presentationen. Men man fick aldrig lära sig hur man... Utan man skulle typ uppfinna det själv från first principles. Och det känns som att det är samma sak med möten. Och jag tycker att det här ramverket som han presenterar här... Det borde vara liksom något väldigt... Det borde liksom finnas en ISO-standard för hur man håller ett möte så att alla är överens, så att det inte blir 50 minuter blaj där liksom som spårar ur.
Mm.
Nackdelen, man... jag håller med om typ allt han skriver, ska jag säga för det första. Men jag tror att, och det är också hintar lite om det han skriver, att liksom det här att göra, att ha ambitiösa mötesplaner och metoder är typ ett jobb i sig. Han skriver att när några PMs har börjat göra det här så blir det mycket bättre möten, det blir mycket bättre på arbetet under dem eller var det några projektledarna. Och jag tycker det säger ganska mycket att det krävs liksom folk som lägger tid på att preppa innan, skriva efter, Och oftast brukar möten bara vara, ah, vi måste snacka om det här, kan vi ta ett möte imorgon? Ja, ah, alltså, ah, jag kom sent till mötet, för jag hade ett annat möte innan. Man klämmer in, man tvingar fram ett möte i tiden, för det är då folk måste prata om det här. Men ingen annan tid att skriva liksom en timme innan, en timme efter med liksom anteckningar och notes och agendor, utan det blir liksom bara en, mötet är liksom där allt är icke så här, icke-perfekta ändå dryftas på något kladdigt sätt. Och att det är väl, ja, finns väl en funktion i det, men ja, jag, alltså jag, ja, det är väldigt sällan jag tycker möten har någon funktion.
Jag kan tycka att det finns en funktion för möten, för att impedansmatcha mellan tech-människor och icke-tech-människor. För vi är väldigt bra att kommunicera i skrift och asynkront och liksom spårbart. Men jag tror att majoriteten av människor inte är vana vid att göra så.
Så jag kan inte säga till säljaren att har du inte läst ADR-en här? Vi har pratat om den här lösningen på våran IRC-kanal. Liksom. Nej, men det är väl sant. Det finns en överbryggande funktion.
Jag har faktiskt plockat fram en bloggpost till av Paul Graham, och han har skrivit mycket bra och han har mycket konstiga idéer också, så man får liksom plocka russin under kakan. Men den här heter Maker's Schedule och Manager's Schedule, och kontentan är att managers jobbar i en timmes block, och liksom de segmenterar sin dag i en timmes block, medan makers behöver liksom ett fritt schema, och när de två krockar så blir det inget bra. Och det är det jag menar med impedansmatchning.
Jo, men det ligger nog någonting i det. Eller instinktivt så känns det så. Att folk som är professionella mötesdeltagare versus folk som där man måste kanske sitta längre stunder och oavbrutet. Att det kanske blir en diskrepans däremellan. Men nu vill inte jag säga någonting bra om Jeff Bezos.
Paul Graham?
Nej, Jeff Bezos. Jaha. Men han hade som någon regel på Amazon att alla möten som de hade var tvungna att ha en agenda. Och jag tror fan att det är en bra idé. Såvida inte det är ett rent så här brainstorming-möte, men till och med ett sånt möte skulle kunna ha en agenda egentligen.
Gick inte han steget längre att liksom varje möte skulle ha typ en halv A4 sammanfattning vad mötet ska handla om, och mötet inleddes med att alla läste den där A4 tillsammans?
Mm. Jo, jag tror inte det är en dum idé. Alla är på samma sida om vad det är som ska diskuteras. Alla har rätt bakgrundsinformation. Sen kan man diskutera liksom med... Ja, alla har informationen som behövs för att kunna delta i diskussionen.
Mm.
Och jag tror också att de hade en sån regel som Dr. Dash tog upp i bloggposten där, om att man kan gå från ett möte när man vill om man inte bidrar någonting.
Mm.
Och det känns också, tycker jag också känns väldigt sunt, att jag vet inte hur många möten man sitter på där man bara zonar ut totalt och tänker på vad man ska laga för middag, där man inte tillför någonting.
Nej, och det är en väldigt bra enkel sak att ta fasta på, tycker jag, eller ta upp i sitt team eller vad det är. Så här, kan vi inte bara säga att om man inte vill vara med, så kan man skriva en chattkommentar och bara, ja, men jag kan inte bidra, hej då. Så tar man bara liv och så är det okej. Och så är det inget mer med det. Det tycker jag är en ganska enkel sak att förbättra typ möteskultur med, tänker jag mig. Men Jeff Bezos lösningen, att man har en liten summering och en agenda, blir det inte ännu bättre om man lägger den summeringen och agendan typ på en gemensam sajt, och sen säger man till alla med ett mejl, kolla här, det här är det vi behöver diskutera. Läs, skriv kommentarer, och sen har vi samtal i kommentarerna om allting. Och sen när allting liksom är så här utbabblat i kommentarer och i diskussioner och ändringar, om vi ändå inte är liksom nöjda, då kan vi ha ett möte. Jag förstår inte varför det inte är bättre nästan varje gång.
Jag tror att den anekdoten kommer från typ 2004 när inte ens SharePoint fanns. Så det fanns liksom inget...
Nej, så kan det vara.
Nej, det fanns liksom sekreterare som skrev ut PM så la det på chefens skrivbord.
Mm. Sen finns det ju ofta en tendens också att man bjuder in människor för man tror att den här personen kan vara bra att ha på mötet. Så därför ganska bra med någon form av abstract för mötet. Där man bara kan skumma igenom bara, nej det här behöver inte jag vara med på. Där har ni fel. Eller jag tillför ingenting här, eller det här är helt utanför vad jag gör.
Det är inte bara description, sync on tax settings typ. Och så är det 20 personer bjudna. Liksom. Det är som det brukar vara på alla sådana här möten. Att det brukar vara liksom väldigt generella. Ja.
Jag jobbade på ett konsultbolag för 12 år sedan ungefär. Där de hade en tendens att bjuda in till sådana här jättestora möten med 30-40 deltagare. Och det var en annan konsult där som hade skrivit en liten app med en timer. Så det man skrev in så här ungefär vad man uppskattade medeldebiteringsgraden var. Eller förlåt, inte mer.
Taxan.
Och sen startade man timern, så kunde man se pengar. Och så hur många deltagare. Så kunde man se hur mycket pengar det här mötet kostade minut per minut. Det var väldigt insiktsgivande. Så här, för ett sånt möte kunde liksom vara, oj, vi skulle diskutera den här grejen. Det kostade 95 000 spänn. För det är ju faktiskt vad det kostar i pengar.
Ja, men exakt. Möten. Precis.
Och även om man inte liksom debiterar per timme så
ja, men det är ju
inte,
ganska trivligt.
Är inte anställda gratis heller.
Nej, precis. Exakt. De har ju en timtaxa precis som alla andra. Det är bara att den är lite fast. Mäktigare och räknad. Nu hör jag att Anders har börjat jobba, så vi kan kanske få börja avrunda.
Jag har ett annat möte på jobbet samtidigt som podcasten. Så att, hela timmen också. Nej då. Ja, jag måste äta lunch och jobba helt enkelt.
Ja. Jag vill bara säga att Dr. Dash egentligen heter Emil Rosendahl.
Bra, jag tänkte också nämna det. Jag glömde nämna det.
Tack för bloggposten och jag ska försöka bygga in markdownstöd i Tremolo innan jag släpper det här imorgon. Så att jag kan lägga in länkar så att de inte ser jättekonstiga ut.
Mm. Spännande, det ska vi se det kanske misslyckas. Eller det kanske blir konstiga länkar i alla fall i min poddfångare. Ja. Vi säger så. Det här är ett avsnitt som bara var content om content. Det är sällan vi gör det, så det är lite lyxigt ibland nästan.
Anders, kan inte du slå dig på benen som förra avsnitt?
Ja. Det var väl det.